Jajamensan, det här är Great Books med Simon och Erik. Hallå Erik, mår du bra idag?
Ja, tack.
Vad bra, det är inte så viktigt hur vi mår eftersom vi läser gamla klassiker bara. Det här inget nutida alls. Till idag så skulle vi ha läst, eller vi ska ha läst.
Vi har läst.
Vi har läst också.
Jag har läst.
Ja, jag har också läst. En text av Platon som heter Phaidon. Har något att säga om den?
Absolut, ja. Har du?
Jo, men det har jag väl. Jag vet inte hur många texter av Platon jag har läst nu.
Jag börjar bli lite trött på Platon.
Ja, men det är precis det, både och känner jag. Men den här karaktären Sokrates har man ju lärt känna nu. Som någon som, ibland gillar honom mycket, ibland hatar man honom mycket. Då tänkte jag, det är nog en bra karaktär då, va?
Ja.
Bra litterär karaktär om det är någon som man faktiskt känner för. Att ibland så blir jag, tänker så, bra Sokrates. Och ibland bara vill jag slå han.
Ja, han har många sidor. Mm. Här är det ju liksom klimax. Eller här är ju Sokrates ska dö.
Just det, han dör i den här texten till
han
och med.
Han dör till och med. Mm. Och. Det är väldigt utförligt hur han dör.
Visst är det konstigt att i den här boken med olika skrifter så är inte den här texten sist?
Nej. Hur tänkte de där?
Hur tänkte han där, ja. Det är lite märkligt, ja. Men i alla fall.
Men vi har ändå läst liksom i någon slags ordning nu rättegången mot honom. Och sen när han sitter i fängelset och inte vill fly. Just fast det. Han kan. Och nu är det då själva döds sista kvällen med gänget.
Just det.
Och vad gör man liksom kvällen innan man ska dricka giftbägaren?
Ja, är det inte morgonen innan till och med? Är det samma dag?
Ja, det är liksom sista dagen i alla fall. Ja.
Det är snacket fram till drickarna som dör. Ja, vad gör man? Ja, men precis. Det är ingen tid för sorg i alla fall.
Nej, utan det är filosofi in i döden.
Ja, det är det verkligen. Och så skickar man bort sina kvinnor så att de ska hålla på och gråta och sånt.
Det är precis, det lärde jag mig. Xantippa. Det är ett sånt ord som jag tycker dykt upp. Du vet när du behöver ett ord på X. Finns det nästan inga på svenskan.
Nej.
Så har jag sett det ibland. Ja, om det är alfabet eller vad det är.
Just det, ja.
Och då betyder det en grälsjuk kvinna.
Aha, efter Sokrates fru då?
Ja, och så försökte jag hitta liksom var hon grälar. Men hon är ju jätteledsen såklart, hennes man ska ju dö. Och så säger hon saker som, Sokrates, det här blir allra sista gången som vännerna talar till dig och du till dem.
Mm.
Och Sokrates för bort henne.
Men det är inte här från grälsjukheten kom.
Nej, hon riktigt. Kan ju vara med på andra ställen.
Ja.
Men det tycker jag inte var så konstigt.
Nej, det var inte så konstigt. Nej, jag läste om, jag vet inte fan var det kommer ifrån, men att hon skulle varit någon form av arg ragata. Hon kastade så smutsigt vatten i ansiktet på Sokrates, men att han då hanterade det och tyckte att han tog det väl bra.
Jag
tror han förtjänade också på något sätt. Hur det nu var.
Hans barn och hans fru, vi får inte lära känna dem så mycket. De är inte så viktiga. För Platon i alla fall.
Nej.
De swishar förbi lite.
Just det. Men det är ju någonting. Alltså, nu ska de prata om hur man kommer till Hades. Det är ändå bara, så det här är då liksom Platons, vad heter det? Metafysik. Är det så? Vad händer efter döden?
Ja, det är det väl. Tänker jag att metafysik är något annat. Det är väl hur världen hänger ihop. Alltså det är inte bara efter döden.
Skitsamma, då säger jag inte det ordet då.
Förlåt. Det var bra att du provade det där.
Jag provade det. Jag visste inte att det satt en jävla akademiker mitt emot mig här som skulle, skulle säga att jag hade fel.
Ja, men du har inte fel.
Nej, jag har inte fel, va?
Du har inte helt rätt.
Nej, det är det viktigaste. Men visst, men det är ju... Det är roligt när man läser de här att man ibland man bara känner så att det är lite kul att tänka sig hur de satt och diskuterade vad som händer efter döden. Och de verkar intelligenta. Men ganska ofta när jag läser den här i alla fall så kände jag ofta som en gud. Åh, vilka idioter.
Men jag tror att det är liksom att de är... Det är rätt många som är där, det är en lång lista. Typ 15-20 pers. som hänger där runt Sokrates. Och jag, av någon anledning har jag fått för mig att de är ganska unga. Och att, men jag tänker mig att han försöker liksom trösta dem eller ge dem mod. Och leva vidare utan Sokrates. Liksom hålla förnuftets fana högt på något vis. Så ser jag det framför mig. men...
Ja, på slutet när de börjar böla så säger han ju till dem. Lägg om det där. Nu ska ni väl...
Har ni inte lyssnat på vad jag har sagt?
Ja, precis.
Ja, men han har ju... De börjar ju med att... Ja, men Sokrates säger typ att filosofin, det är att förbereda sig på att dö.
Ja, just det. Så att man ser någon som är rädd för att dö.
Då är det ingen riktig filosof.
Nej, det är till och med någon, man kan vara säker på att den har levt riktigt fel.
Ja, då är det, han säger, om du ser en man bli upprörd när han ska till att dö, då har du ett säkert tecken på att han inte var någon filosof och älskar av vishet, utan en älskar av kroppen. Och kroppen, det är jätte... Det är kast. Det är skit. Kast,
ja. Ja, men precis. Det är, och då tänkte jag inte på det innan. Men det är lite lustigt att de här andra lärjungarna är så himla blödiga. För då kan, han kan inte ha mässat om det här så långt innan. Han var nära att dö i alla fall. Det kan komma som nyheter för dem då.
Platon är ju inte med, tänkte jag på.
Han var sjuk, står det här i början.
Ja, just det. Men, ja, om han verkligen hade velat vara med.
Ja.
Jag tänker att han inte behöver vara med. Att han redan... Han visste det här redan.
Just det. Det
tänker jag. Så tänker jag. Nej, men att filosofer är typ levande döda. En bra filosof. De har frigjort sig från kroppen. Så de...
Det tycker jag var så... Det var ju lite kul att kroppen liksom är i vägen för sanningen.
Ja, den är mest till besvär.
Man ska se, titta på någonting, så måste man göra det med ögonen och då blir det fel.
Ja.
Ska man liksom känna på någonting som blir fel och sen blir man hungrig och så blir det så, fan också.
Jävla kroppen.
Och så blir man sugen på vin. Man får visserligen dricka, men man ska liksom inte njuta av det. För det är fel.
Nej, och det han har varit inne lite på det här innan, men det tyckte blev väldigt tydligt i denna. Den här uppdelningen, jag skrev här, själen är liksom det gudomliga, det osynliga, den är odödlig, en slags härskare helst, och den är ren. Och kroppen, det är liksom det jordiska och det synliga, det dödliga. Den är som en slags slav och den är smutsig.
Ja.
Så det är ju, ja, det är en tydlig dualism.
Som det, ja, men precis. Jag läste lite om det innan. Men nu är det verkligen hat mot kroppen här. Att den, men det kanske också var bara för att förtydliga så. Det är inte så farligt att dö. Kroppen är ändå bara skit.
Ja, men det...
Och nu ska själen äntligen få lösgöra sig.
Och man har liksom värmt upp. Efter döden, då, om du har levt filosofiskt på ett sätt, då har inte kroppen liksom smittat själen med sin skit. Så då kommer du till Hades och hamnar på ett bra ställe där. Det finns en slags sorteringsmekanism var du hamnar. Och då, ja, men då kan du börja filosofera på allvar. Så liksom det här livet har bara varit någon slags uppvärmning.
Just det. Tänkt på det här. Nej, men precis, men väldigt väldigt säker på att det finns en själ.
Ja, och det
diskuteras inte ens hur det.
Men det måste ju finnas.
Det måste ju finnas bara en.
Det överlag är liksom, de olika argumenten här är ju inte så jättestarka, känner jag. Så varför själen är odödlig och...
Nej, det var precis det. Jag var tur att du också håller med om det. För det var, som skrevs om den förra kriten där, att den var liksom lite platt. Men fast det platt och enkelspråkig kallades förra. Nej, men vi kan titta lite på något sånt argument sen. Ja. Men han har ju också fyllt i sin filosofi att även om kroppen är förjävlig och själen är det sanna, så får man inte ta livet av sig. Det hade varit för lätt.
Varför var det nu så?
Ja, jag minns bara att det var något med om Gud, om man själv har en oxe eller något husdjur instängt, så blir man ju arg om den tar livet av sig. Då skulle liksom gudarna bli arga om vi gjorde så.
Just det, var det inte någonting att det det ska liksom gudarna bestämma.
Mm.
Ja, om gudarna ger dig ett tecken, kanske du kan få göra det. Just, ta livet av dig.
Ja, ja, men det är något där i alla fall. Du får absolut inte ta livet av dig. Men däremot så ska du ändå längta efter döden. Det låter ju som en väldigt bra religion på något sätt.
Ja, men jag har då läst lite Friedrich Nietzsche senaste veckan, sånt jag gör mitt jobb. Och han skrev någonstans att kristendom är liksom Platon för folket.
Ja.
Och det kände jag att, så, ja. Alltså när jag läste Phaidon så är det ju, det känns ju, det är mycket som känns bekant här för oss som ändå.
Men han menar att de kristna har gjort det liksom folkligt?
Ja, men framförallt att mycket från Platon är med i kristendomen. Eller de, jag kan inte så mycket om judendomen. Men liksom, ja, men det vi pratar om. Att kroppen är syndig och smutsig. Och det finns en uppdelning mellan, det finns liksom två olika substanser. Så här, Gud, det gudomliga, själen och allt det där, och sen så kroppen, och sen så, men också tanken på att det här livet, det är liksom sen i nästa liv som det börjar det härliga, det riktiga,
just det,
det himmelska liksom.
Ja.
Det är ju, tycker jag, är ganska klockrent i synk med vad Platon skriver om här.
Ja, men de har säkert läst och,
ja,
och tagit lite,
och det tänker jag vi får, det kommer vi få lära oss när vi kommer fram till Bibeln om ett år.
Ja, visst det, att det är samma sak. Men jag bara tänkte om, ja, men han hade blivit en bra lärjunge till, eller det funnits någon religion där, så hade han, eller jag vet inte, hade han, ja, jag vet inte om han bara är motvalls och hittar på det här för att ingen annan ville det.
Alltså, han, ja, hans lärjungar i dialogen är ju, de är helt med på det i alla fall.
Mm. Just det, men ja, precis, men det började med att de pratade om att det här, det är ingen fara att dö, för nu ska den äntligen försvinna. Eller nu ska själen äntligen komma bort från kroppen här. Men sen så blir det, kommer man på, så är det verkligen så att kommer själen fortsätta existera? För det vet han inte säkert, va?
Han kommer med något argument.
Ja, för jag får mig förra så sa han så där, antingen så kommer det bara bli en lång sömn. Och det är ju bara härligt.
Antingen blir det en lång sömn.
Eller så får jag komma till Hades, så då blir det också gött.
Då kan du filosofera, gå där med Achilles.
Och... Ja, men här är det som att han, vad heter det, ska försöka förklara att det inte kan bli en lång sömn.
Nej, just det. Det verkar inte vara något alternativ längre.
Nej.
Utan, nej.
Nu kommer själen fortsätta leva.
Alltså, och då, men hans lärjungar, eller de som är med här, de är inte helt övertygade. Utan då är det så här, men tänk om vi bara återföds ett visst antal gånger, att själen liksom slits lite.
Just det, det är ett motargument.
Då kan man ju aldrig veta om det är den här gången.
Nej.
Jag dör. Att nu blåser den bort.
Just det, ja. Men det börjar ju bara med att han förklarar på något sätt, men den argumentationen är så himla, det är där man bara känner att man skulle... Den duger inte riktigt, va? För han pratar om så att allt, vad är det här? Saker och ting uppstår ur sin motsats. Jag känner bara att jag håller inte riktigt med. Att man sover och sen så vaknar man, så är det motsatser. Så finns det några sådana exempel som funkar.
Ja. Och om det är så.
Ja. Och då är det, vad föds ur det levande? Det döda. Vad föds i så fall ur det döda? Det levande. Och så är det som att de bara går på det enkla trolleritricket.
Ja, och därför...
Och därför finns våra själar i Hades. Och så säger de bara, ja,
det så verkar måste, så. Så måste det vara. Nu är vi gör inte det riktigt rättvisa, men det är inte så bra, de är inte så bra, de här argumenten, va?
Nej, det är de ju inte. I alla fall, men då fick man haka på det spåret bara då.
Ja, det.
För att eftersom det ändå handlar så mycket om vad som händer efter döden, så det finns väl ingen som kan... Det knasiga är väl att det är typiskt Platon att försöka bevisa sånt här.
Ja, för om vi hoppar lite. Alltså, efter ett tag så är det mer som att, om vi på tal om bevisa, att det är mer som att Sokrates är rädd. Vad fan är det någonstans? Han är rädd för... sidan 263. Det finns ingen värre sjuka än att börja hata resonemang. Alltså att han är mer, Sokrates är mer rädd för att de här, hans nästa generation, att de ska liksom släppa den här dialektiken, det här sättet att resonera.
Ja, som, att hata resonemang i sig.
Ja, men Sokrates verkar mer, han är inte så rädd för att dö. Han är mer orolig för att nästa generation inte ska liksom gilla resonerandet och filosofin, tappa bort förnuftet. Mm. Så han lägger, ja, det är liksom farligare än döden.
Just det. Ett annat bevis han har för att själen är odödlig och hoppar in i nya kroppar är det här med att åter, alltså hur vi får kunskap, som vi, vilken text det var med nu igen.
Var inte den första, den Menon?
Jo, men det var det nog, ja.
All kunskap är återerinring.
Just det, så själen kan redan matte. Det enda vi behöver är liksom påminnas om det.
Det är ett bevis då.
Ja, och den kunskapsteorin tycker jag verkar lite spännande. Men det är ju ett ganska bra bevis för att själen var odödlig ändå. Att vi kan ju saker lite medfött, vad det nu kan vara, som vi kan.
Ja.
Som de andra säger finns i generna då, men...
Det är rimligare att tro att...
Det är lite rimligare då än de andra argumenten hade jag.
Men då måste det ju ha... Måste det ju, om det är så, så måste det ju liksom ha... När börjar det?
Precis, det måste funnits någon korkad själ någon gång, ja. Som gick omkring. Och det kan ju fortfarande finnas sådana bland oss.
En helt ny, ja. Första generations själ.
Ja. Ja, för det minns jag vår gymnasielärare sa när det här kom upp om återfödsel. Så sa han så, ja, men det finns ju, det blir fler och fler människor hela tiden. Var kommer de själarna ifrån då? Ja.
Har du sett den filmen, fan heter den? Ja, men det handlar om, det är ett företag som, de har ett jättestort register över ögon. Liksom, du vet, som fingeravtryck fast med ögonen. Och sen börjar det bli träffar. Så det är någon som dör och samtidigt så är det någon som föds på andra sidan jorden. Och så är det en hit, en match. Det är samma ögon.
Ja.
Och då är det...
Aha, samma själ? Eller?
Yeah, kanske. Då är det liksom vetenskapligt bevis för återfödsel. Själen är odödlig. Kroppen är skit. Varje njutning och varje plåga har ett slags spik varmed den naglar fast själen vid kroppen.
Ja, det strök jag under också. Vad betyder det? Va?
Ja, men du vill ju inte att kroppen ska liksom befläcka själen.
Nej.
Så varje liksom upplevelse, sånt som du känner med kroppen, det är så här, häftar fast vid själen. Ja. Och kommer tynga ner den sen när du dör.
Ja, okej. Okay. Så det är svårt att tvätta bort det.
Ja, så en filosof enligt den här modellen ska ju då hålla sig ett lugn och inte låta något fastna.
Nej.
Det är ju lite trist. Jag tycker så trist har han inte varit innan.
Nej, det är väl så här, när man läser, det är roligt att läsa Platon för man känner sig lite smart. Det är liksom 1000 år gamla texter, så kan man ändå läsa det ganska smidigt. Och ibland så kommer argument som man känner sig själv smartare än. Men så ibland så tröttnar man på det. Men det är därför det är roligare att läsa Platon än andra saker vi läst. För att det här är liksom...
Snart kommer det bli jobbigt.
Ja, men det är ganska lättläst och sen så får man ändå en... Jag ska känna sig lite smart. Är det så?
Smartare än Platon. Ja. Simon Chippensvensson.
Ja, men att det är det som är den stora liksom behållningen med att läsa Platon, att man hänger med och sen ibland så är man till och med bättre. Och när man inte är bättre så kan man bara säga ja, nu.
Är det så du läser? Du vill dominera?
Ja, men inte andra texter, men det här är ju så.
Ett spöke är, vänta, han säger inte spöke, men där är liksom en själ som har umgåtts för mycket med kroppen. Blir liksom kvar och spökar.
Ja, ett litet tag, ja. Så ja. Kan han gå på kyrkogårdar eller vad ska det som, gravplatser.
Ja, just det. Den irrar omkring bland grifter och gravar. Ja,
och den är olycklig för att ens kropp har liksom varit så jävla tagit över hela tiden.
Ja. Sen så kommer det en slags lista så på, okej, om vi återföds. Vad återföds vi som? Undrar man ju. Så de som har frossat och supit går troligen in i åsnesläktet. Just. Och andra sådana djursläkten. Tror du inte? Det verkar mycket troligt, säger Kebes. De som har gillat tyranni och rofferi, de går in i vargarnas, hökarnas och gladornas släkten. Säkert, sa Kebes.
Så är det nog, ja.
Och de som är så här hyggliga medborgare, de kan bli bin, myror, eller kanske ordentliga människor.
Men det är precis, när man kommer till sådana här stycken som blir, ibland så stannar ni och grottar ner, liksom, vad är en färg, vad är en form? Men ibland så kan det bara sånt här bara passera.
Det är okej att inte beta.
Nej, här behöver man inte grotta ner. Varför skulle det just bli en hök och glada? Vad fan, vad säger du? Hur skulle det gå till? Det är bara att säga det, så är det säkert.
Kebes kanske himla lite med ögonen här. Så ja.
Det kan det vara, ja.
Vi får lyssna på det här för att komma vidare. Men såklart,
men du,
filosoferna, om man bara avslutar den här hierarkin, så är det ju att de som ägnar sig åt filosofin, de vet inte riktigt vad de återföds om, men de kommer nära gudarnas släkte, i alla fall.
Ja, men är det inte att det kan få en annan bok, man skulle bli någon sån äventyrare?
Ja, det känner jag igen.
Ja, för man var i den här Kriton, men då var det nog ett Oidipus. Nej, vad heter han? Odysseus ville bli en vanlig man.
Just det, de stod där nere i Hades. Ja. Och det var en slags...
Man kunde välja nästan, va?
Ja, så är det inte här.
Nej, backa lite bara för ett bevis till för att själen kommer finnas för alltid, va? Är du med på att det finns två slags varande ting? Ett synligt och ett osynligt?
Självklart.
Mm. Är du med på att det osynliga är alltid oföränderligt och det synliga aldrig oföränderligt? Det är de med på här i alla fall.
Ja, jag är inte med på det.
Nej, bra. Då går vi vidare då. Men det,
om vi är med på det.
Ja, men om man är med på det, då kan man vara säker på att själen alltid kommer finnas. Ja.
För den är ju osynlig.
Den är ju det. Och den är alltid oföränderlig.
Just det. Alltid oföränderlig.
Men det synliga, ja, men det är lite ja, men okej, jag håller nog med. Allt jag ser omkring mig här nu kommer förändras.
Mm.
Mm. Och det osynliga, det vet jag inte riktigt om det kommer förändras eller inte.
Det är ju svårt att bevisa liksom förekomsten av något som är osynligt.
Mm.
Men det hindrar inte Sokrates.
Nej. Ja, men visst, vi har gått in i olika fåglar här och olika djur.
Ja, men sen... Sen nojsar Sokrates lite med Phaidons hår. Innan han går in på sin idélära. Tänkte du på det?
Nej.
Han strök mig över huvudet. Förde samman mina lockar i nacken. Inom parentes. Han brukade skoja om mitt hår ibland.
Mm.
Så kanske ändå att Sokrates kommer sakna de här vackra kropparna lite.
Ja, inte. Han är en fadersfigur.
Sen berättar Sokrates lite sen är det liksom ett nytt stycke här. Jag hoppar lite. Han kommer in på sitt eget, ja, men han har, hur han har sökt efter kunskap.
Jag
vet inte riktigt hur de kommer in på det. Ja, men det är väl i alla fall när han var ung, Sokrates. Då var han förfärligt entusiastisk för den kunskapsgren som kallas utforskandet av naturen.
Just det, det tyckte jag var gulligt beskrivet där. Att han ville ta reda på hur jorden fungerade och stjärnorna och vad det nu var.
Ja, han var väldigt driven. Och så stötte han på... Ja, men han visste liksom redan att förnuftet måste vara alltings orsak. det var liksom orsaker och sånt som han var ute efter. Mm. Och då stötte han på Anaxagoras. Som han hade höga förväntningar på.
Han blev besviken på honom, va?
Ja, jag kan läsa här. Lysande förhoppningar, kära vän, sa Sokrates. Men de fick jag överge. För när jag läste vidare i Anaxagoras då, märkte jag att karen överhuvudtaget inte använde förnuftet och inte gav det någon orsaksroll när det gällde att ordna tingen. Utan istället angav sånt som luft, äter, vatten och en rad andra orimligheter som orsaker.
En rad andra orimligheter. Bevisade inte de här alls? Han bara antog dem kanske.
Ja, men så enligt Anaxagoras i Sokrates bild så... Anledningen till att du och jag sitter här, Simon, det är för att vi har ben och muskler och att benen är hårda och hållit ihop av leder och de har gjort att vi kan sträcka ut benen på olika sätt och gå hit.
Mm.
Så att det är liksom så här fysikaliska orsaker. Det är därför vi sitter här och pratar om Platon. Okay. Och liksom när vi öppnar munnen så kommer det luft och det blir ljud i mikrofonen och datorn gärna för allt det där.
Mm.
Men det tycker inte Sokrates. Det måste ju vara förnuftet som styr. Att kalla den här sortens saker för orsaker är fullkomligt absurt, säger Sokrates. Så han... ja, men att liksom säga att...
Och det är till och med när han ville få reda på stjärnornas hastighet och deras banor, planeternas banor. Då vill han alltså ha förnuftet som orsak, inte...
Inte någon slags atomer eller mer som vi tänker oss fysik.
Just det.
Utan det måste finnas något... sen finns det ju ett högre förnuft, det här, det goda och det sanna och sånt som är det eviga. Ja, nej, så att han... Så då hade han liksom studerat tingen i världen.
Mm.
Men då blev han besviken. Att förnuftet hade ingen plats. Så då vänder han liksom blicken inåt.
Ja, ja, ja.
Till resonemangen. Och det har vi ju märkt.
Mm.
De senaste månaderna.
Precis, men det är så man kan bli lite besviken när man försöker ta reda på varför 2 + 2 = 4.
Ja.
Men vad är orsaken till det? Ja, men det blir det. Men jag vill... har liksom en förnuftig förklaring till det. Så, och där, det går inte.
Nej, just det. Och vad är hans svar där?
Pratar han om det i den också? Det gör han kanske.
Nej, hans svar... Han pratar ju om... du kan inte säga att en person är större än en annan på grund av huvudet. Som, om du ser man har ett jättestort huvud...
Ja.
Då kanske man skulle säga, den dumme skulle säga så, oj, Simon är längre än vad jag är.
Ett huvud längre.
Ja, för att han har så stort huvud.
Mm.
Men vad skulle Sokrates säga?
Ja, det var någonting där. Om 3 är större än 2 så är det inte på grund av 1 där som gör det större. Jag fick inte ihop det.
Nej, men om du skulle vara längre än mig, nu är vi ganska lika långa. Men det är för att du skulle ha en större del i storheten.
Ja, ja, ja.
Långheten. Så att någonting är vackert, det är för att det har en del i det vackra.
Mm.
Och alltså bara det att jag kan peka på den här pennan och säga, kolla min gula penna, och att du kan fatta det är för att vi båda kan förstå att den har en del i pennans idé. Och det känner vi liksom inte med våra vanliga sinnen, utan det är med, på något sätt med
förnuftet.
Förnuftet, själen, allt det där.
Mm. Mm.
Så här, det här är väl då idéläran. När Sokrates beslöt sig för att ta sin tillflykt i resonemangen och studera sanningen om de varande tingen i resonemangen istället. För då,
just det.
Är du med på det?
Ja, är väl ungefär lite med på det. Hela den biten där kände jag, det var ganska lång där han skulle bevisa att 10 är mer än 8. Och det är inte det på grund av 2.
Nej, just det. Men varför är det då? Det har en 2 är 2 för att det har en delaktighet i tvåheten. Så det finns liksom sådana...
10 är mer än 8 på grund av mängden. Inte på grund av de där 2 extra. Utan det är hela mängden i sig. Står det här.
Det här känns ju lite främmande.
Ja. Det jag skrev ner här någonstans. Jag fattar inte vad de pratar om nu. Att det liksom, det dök upp den här diskussionen. Jag vet inte riktigt var den kommer ifrån och varför. Och jag förstår inte ens. Och sen kommer de till det. Jo, slutsatsen är det motsatta kommer aldrig bli motsats till sig själv. Vad fan det nu betyder. Det var där de landade i alla fall, i allt det här.
Mm. Jag tänkte mer så här, om det inte finns några pennor kvar, ja, då finns väl ändå pennans idé kvar kanske någonstans.
Ja.
Och den fanns förmodligen innan den här gula Staples highlighter pennan blev till.
Ja, så kan det vara. Men då kommer det att snö aldrig kommer acceptera värme. Ja, det enda jag tog med mig är att de hade snö i Aten den här tiden. Ja. Det var trevligt.
Ja, nej, de där resonemangen. Men vi kan väl bara ta med oss att de har den här idéläran. Att det finns liksom någon slags allmänna begrepp och sånt som är sannare och viktigare än de här grejerna vi kan se med ögonen.
Jo, men nej, det var kanske inte det som slutsatsen. Slutsatsen var efter långt sådär de pratade också om jämna tal och ojämna tal. Att de kommer aldrig vara samma och lika. De är motsats till varandra. Och sen till slut så... det var ett resonemang som jag inte förstod då. Och han smartare än mig. Att vad är det som kommer in i en kropp och gör den levande? En själ. Och så är liksom, nu äntligen landar vi det. Att där har vi bevisat det.
Just det, så hela det här resonemanget skulle leda dit.
Mm. Och en själ kan inte acceptera död.
Och vad blir den då?
Ja, den blir odödlig, såklart. Och då får man acceptera det om man inte har förstått hela resonemanget.
Kan vi då säga att just det här är bevisat? Ja, Sokrates.
Ja, men när man slutar så här, sen så kommer de liksom in på, för det är väl det som är lustigt, det började med lite luddigheter om Hades, att man skulle komma in i olika rovdjur och så. Och sen så resonerar de sig fram till varför det inte går att komma fram till något annat än att själen är odödlig och att den dyker upp olika hoppar och så. Men sen slutar det igen med Hades sagor.
Ja, då Sokrates tar till en berättelse. Mytos, står det i noterna.
Ah, ja.
Och den är ju rätt så flummig. Nu ska jag berätta en historia, säger Sokrates. Ja, men... Och då är liksom någon slags bild av hur jorden är. Jorden är stor. Den är mycket större än bara där de bor.
Ja, just det.
Och sen också, det finns liksom det vi tror är... Vi tror att vi bor på jordens yta. Mm. Det gör vi inte. För att, tänk om det hade varit en fisk som bodde på havets botten. Då hade du tänkt att det här...
Det är havets yta.
Ja. Och på samma sätt finns det en annan jord lite högre upp.
Just det, ja.
Som är lite bättre på alla sätt. Det är ungefär som här. Mm. Fast stenarna är finare och gudarna finns där på riktigt i närheten.
Mm. Men då att han gissade att det fanns någon annanstans man kunde bo. Mellan då Gibraltar och Georgien. Eller fan det var. Men det fanns något ställe långt bort om detta. Där klimatet var så bra så att man var aldrig sjuk.
Nej. Men det tyckte jag var lite kul. Det var liksom deras universum.
Mm.
Mellan dem. Det var ytterligheterna där. Gibraltar är där och man åker inte ut där i stora. men i alla fall sen är det någon lång historia om att jorden liksom genomkorsas av en slags underjordiska floder.
Mm. Men också vägvisan tyckte jag var kul. Att när man dog så kom en vägvisa och tog med till Hades. Och eftersom det var så kunde det inte vara lätt att hitta dit. För då hade man inte behövt en vägvisare.
Nej.
Så det är ganska svårt att ta sig dit då.
Det Det kan inte bara finnas en väg.
Och den vägvisan var någon slags gud eller någonting, va, som var i alla fall att man fick sin egen. Alla fick vara sen.
Mm.
Ja, men det var väl en fin historia där i alla fall. Och, den, och sen så kom man fram till Hades och där så fick man sin dom, va?
Precis, alla de här floderna, de, det är någon slags sorteringsmaskin, mekanism, att om du åker längs den floden kommer du dit. Och,
Ja. Och visst var det någonting att i någon kunde man vara ett litet tag. Ja. Om man hade mördat för att rädda livet på sig själv eller någon annan.
Då hamnade du inte längst ner i Tartaros.
Nej, men man fick ändå vara ett tag i en sån där.
Straffas lite liksom. Ja, men lite helvete, va?
Ja, just det, lite helvete. Är det Styx som man har talat om?
Är inte Styx glömskans flod? Jo, men den är väl också Styx är med där nere.
Mm.
Och ja, några andra floder. Anyways.
Och han, anledningen att han tror på de här floderna, det är för att Homeros nämnde det. Homeros, som man hatar så mycket i staten.
Ja, det blandade känslor där. Mm. Han är bra att ha ändå, Homeros.
Mm. För Homeros har ändå sagt att under jord så finns det djupaste svalget.
Mm. Så är det med det. Och så hamnar själen på rätt plats då. Efter att ha river raftat i underjorden.
Hur kommer den tillbaka till människan? Står det?
Själarna? Nej, lite.
Man skulle bli tillbaka ledd av någon. Nej. Det skulle vara intressant att veta när han trodde själen dök upp. Om det var i magen. Eller om det var när barnet kommer ut. Eller om det är ett år senare.
Ja, nej, sådana detaljer får vi. Det lämnar han öppet. För det är ju snart, det är inte mycket tid kvar nu, utan det är dags att ta ett bad. Ja, men sen slutar liksom den här berättelsen. Och då är det ändå lite liksom finstämt här, de sista sidorna.
Mm. Ja, men de tyckte jag var trevliga att läsa ändå.
Ja, men så, nu drar det ihop sig. Nu är det dags för mig att ta mitt bad. Jag vill helst göra mig ren innan jag dricker giftet. Och inte ge kvinnorna besvär med att tvätta ett lik. Omtänksamt.
Mm. Och sen är det också, det låter rätt hemskt när man frågar hur går det till när jag ska dricka det giftet. Jag dricker det och sen går det omkring tills jag blir trött i benen och sen lägger det ner bara.
Ja, det är ju rätt starkt. Alltså, man ser det framför sig i och med att han har med de detaljerna, Platon. Så, och hans Sokrates kompisar gråter och Sokrates säger att har ni inte lyssnat alls på vad jag har sagt? Ni behöver inte vara ledsna. Nu ska jag ju iväg till det här härliga stället.
Mm.
Och Sokrates, solen har inte gått ner. Han behöver liksom inte dricka riktigt än. Men han tycker så här, men nu.
Ja, just det. Det fanns folk som åt den sista måltid och sånt.
Ja.
Och gjorde lite grejer som de ville göra innan då. Men det var bara, varför vänta? Varför gör det?
Det känns ju, det är väl rätt så romantiserat, den här döden, får vi ju anta. Han skojar också, tror jag, Sokrates. När han får giftbägaren.
Mm.
Det kommer in någon med den. Vad säger du om ett dryckesoffer till en gud med den här drycken? Alltså att man brukar ju, innan man dricker vin så ska man ju skvätta lite till guden.
Ja, ja, ja.
Och då tror jag det är skoj, så går det för sig eller inte? Kanske är konstigt att offra liksom giftdryck.
Just det.
Håll er lugna och var vid gott mod. Kvinnorna skickade jag just bort för att de inte skulle bete sig så tokigt.
Ja, det är när de börjar gråta där. Ja. Vad gör ni? Jag skickar bort kvinnor för att de inte skulle gråta. Så beter ni er som kvinnor nu. Förskräckligt. Tycker vad roligt att det sista han säger är vi är skyldiga Aiskelpios en tupp. Betala skulden, glöm inte det.
Ja.
Så kan jag säga, alltså skyldig någon en tupp. Det är det sista han kom på.
Det är hans sista ord. Och det är vad jag tvungen att kolla upp.
Jaha.
För det är inte bara någon.
Såklart.
Det kan man då tolka. Nej, men att Asklepios är läkekonstens gud.
Jag har en gud.
Så då är det en tolkning att offra en tupp till Asklepios. För att nu är Sokrates fri. Nu när han dör.
Mm.
Så är han fri från den här sjukliga kroppen.
Okej, okej.
Så att han tackar guden för att han fick dö.
Det får jag säga, det var bildat av dig att inte bara låta en ett sånt namn gå förbi. För det var såklart att det var någonting.
Allt är någonting. Mm. Nästan.
Allt är någonting, ja. Ja, men då kommer vi fram till slutet på Phaidon av Platon. Till nästa gång då ska vi läsa den här tjocka boken. Peloponnesiska kriget av Thukydides. Får vi lära oss mer om kriget mellan Sparta och Aten då. Som väl pågick liksom samtidigt som...
Ja, vi läste ju... Ja, men det var kanske att det var precis innan. Det var ju någonting med att Aten hade förlorat.
Mm.
Och sen hade det blivit tyranni.
Kanske precis innan Platon började skriva de här grejerna, ja.
Ja, för att sen... ja, vi kan få lära oss mer om det. Men det var något med att Sokrates och Platon... anklagades av den återinstiftade demokratin för att Sokrates och Platon var nog kompisar med aristokratin som gillade spartanerna. Det är något med det.
Något är det med det, ja.
Det kommer vi veta jättemycket om.
Nästa gång så vet
400 sidor krig.
Ja, det ska bli kul. Vi hörs då.